God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Producent och tekniker för det här programmet är jag, David Lund, och vi ska nu få lyssna till del 20.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen, då vi ska studera slutet på apostlagärningarna 5, och då vi ser hur långt vi kommer i 6:e kapitlet. Jo, förra tisdagen så gjorde vi nog färdigt, tror jag, till och med 5:32. För er som inte var med då. Eller vi gjorde egentligen inte färdigt där 30, 31, 32. Men jag vet att vi hade uppe det som står i vers 29. Man måste lyda Gud mer än människor. Och det tog vi en liten utläggning omkring. Och konstaterade då hur de första kristna förhöll sig till överheten. Eftersom Petrus här säger att man måste lyda Gud mer än överheten. Så är det kontroversiellt. Men vi konstaterade det att redan Jesus var kritiskt lojal till överheten. Han skickade ner Petrus till att hämta ett silverpenning ur fiskens mun för att de skulle betala skatten och så som de var skyldiga. Han sa det att vi ska ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Och det finns också i inte bara den judiska traditionen utan också i mänskligheten i stort uppfattar ju överheten som en Guds ordning. Och det gjorde de första kristna med betoning på att det var Guds ordning. Det var Israels helige ville att det skulle fungera på det här sättet, så det var inte tal om det. Samtidigt så ser vi också att det finns en gräns för överhetens sätt att hantera den makt och myndighet som de har fått. Det är ju inte främmande för världshistorien att vi har ogudaktiga överheter. Och det är väl här som de första kristnas hållning kommer in på två sätt. Dels på det sättet att man skulle så att säga underordnas överheten, inordnas under Guds ordningar, och dels det som vi läser i breven att man skulle bedja för överheten, som vi ju gör än idag, hoppas jag. Vi ber för överheten, och det är inte bara för att överheten ska bli kristnare och kristnare, utan det är också ett frågan om att överheten är ju vår trygghet, det är ju vårt beskydd. Så länge överheten fungerar som den ska, så långt det är möjligt, så kan ju vi leva tryggt och stilla, som det står i Timoteusbrevet. Och det är bara det ett skäl att av ren självbevarelsedrift bedja för överheten. Och det var ju ett starkt skäl, inte minst under tiden när det är förföljelse. Så att man ska akta sig från alla möjliga och omöjliga synvinklar att komma på kant med överheten. Det måste sedan vara världslig överhet eller kyrklig överhet eller vad det nu är för något. Där slutade vi. Och då hade vi som sagt var tagit vers 29. Men det är ju samtidigt början på det fjärde utav de fem tal som Petrus håller i apostlagärningarna. Det här är visserligen ganska kort, men det är ändå ett typiskt missionspredikan där i vers 30, 31 och 32. Och det är framförallt koncentrerat kring det som vi kallar för kerygmat. Ni ser det i vers 30. Jesus upphängd på trä, dödad, uppväckt från de döda, upphöjd som hövding och frälsare, och så omvändelse och syndernas förlåtelse i avslutningen. Det är ju i koncentrat vad den kristna förkunnelsen går ut på. Det gjorde den då och det gör den nu. Men sen är det ett litet ord som jag vill att ni ska lägga märke till i vers 32, i avslutningen på det här missionstalet. Och det är ordet lyder. Det står nämligen i vers 32: vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Och jag vet inte om det är jag som är överkänslig, och jag vill inte övertolka texten, för det kan man också göra. Men man kan reagera på att det står lyder honom, för då kan man reagera på så sätt, ja men jag är ju inte så lydig som jag borde vara, alltså får jag inte så mycket av den helige ande. Ni känner igen hela det här dåliga självförtroendet, att min lydnad inte räcker till. Och det står ju faktiskt att de som lyder honom får den helige ande. Men så säger ju inte Jesus. Om ni tittar i Johannes evangeliet, så står det där när han håller sin predikan på pingstdagen, eller på lövhyddohögtiden är det ju, Johannes 7, vers 37. Då på den sista dagen, när han ropar, om någon törstar så kom till mig och drick. Och så kommer det i versen, den som tror på mig ur hans innersta strömmar av levande vatten flyttar fram, som skriften säger. Och så kommer det i vers 39. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Där står det inte lydde honom, utan så trodde på honom. Och om vi tittar i Apostlagärningarna 16, kan ni se samma motsättning här. Apostlagärningarna 16, nu ska jag bara kontrollera så att jag har skrivit rätt här. 31. Just det, 16:31. Där handlar det inte om att bli fylld med den helige ande eller bli delaktig utav den helige ande, utan här handlar det om att bli delaktig utav frälsningen. Då när den här fångvaktaren kommer till besinning och frågar Paulus och Silas vad han ska göra för att bli frälst, så svarar de i vers 31: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Så här är det ju uppenbart att man tar emot frälsningen genom tron, och det tror jag inte att det är någon som här som har något problem med det. Men titta då på Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 5 ska det väl vara. Där skriver Hebreerbrevets författare om Jesus, och han skriver i vers 9 att han fullkomnas och att han har blivit upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Där står alltså inte för alla som tror på honom. Och då är ju då frågan hur man löser den ekvationen. Och då vill jag påminna om hela Jakobsbrevet och säga att den är inte alls särskilt svår att lösa den ekvationen. Därför att tron och lydnaden är samma sak. Det är lösningen på ekvationen. Om jag tror på Jesus, då vill jag också lyda Jesus. Det hänger ihop. Och det ord som jag har skrivit upp här för egen del, det är det som Jesus säger i Johannes 14:23. Om någon älskar mig så håller han mitt ord. Då kan vi tycka att ja, men det låter ju väldigt besvärligt och hårt, och jag vet inte om jag älskar honom tillräckligt mycket å ena sidan, men å andra sidan så är det ju ganska självklart. Men om jag älskar Jesus så vill jag ju lyda honom. Är inte det en enkel sanning? Därmed inte sagt om någonting om några grader eller hur mycket eller hur lite, utan bara rent principiellt så är det ju så. Om jag tror på Herren Jesus Kristus på riktigt, ja då vill jag ju lyda honom också. Och särskilt i den här judiska miljön så är det ju två sidor utav samma sak. När vi gick igenom Jakobsbrevet så läste vi det flera gånger. Det var ju som ett tema i Jakobsbrevet att inte bara vara ordets hörare utan också dess görare. För man kan inte vara det ena utan det andra. Två sidor av samma sak. Så tron är alltså inte ett intellektuellt försanthållande. Ännu mindre ett passivt försanthållande. Intellektuellt försanthållande. Tron är en andemakt. Är en kraft som finns hos oss. Och den innehåller ett bejakande, en aktivitet, ett utövande av tron, en lydnad. Därmed inte sagt att det inte också betyder ett intellektuellt upplysande, Men det intellektuella är så att säga inte grundvalen, utan det är ju gemenskapen med Jesus Kristus som är trons hövding och fullkomnare. När han är hos mig så börjar tron så att säga på honom. Jag tyckte det kunde vara värt att kommentera det där i Apostlagärningarna 5:32, för att det är som sagt en sån där vers eller sånt där ord som vi västerlänningar kan reagera på. Men då tror jag att vi har rätt ut det så mycket som behövs. Och när han nu har hållit det här, om en kort version av hans tal här då, inför apostlarna, inför stora rådet, så ska vi då läsa om hur rådet reagerar på det här. Vers 33 och kapitlet ut. När rådsmedlemmarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men en farisé i stora rådet, en laglärare som hette Gamaliel och som var aktad av allt folket, reste sig och begärde att man för en kort stund skulle föra ut männen. Sedan sa han till dem: israeliter, tänk er för vad ni är på väg att göra med dessa män. För en tid sen uppträdde Tevdas och gavs ut för att vara något, och omkring 400 män slöt sig till honom. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades, och det blev ingenting av det hela. Efter honom vid tiden för skattskrivningen uppträdde Judas från Galileen. Han fick folk att göra uppror och att följa honom, men också han omkom och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er: håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor, då kommer det att rinna ut i sanden. Men om det är av Gud kan ni inte slå ner dem. Kanske visar det sig att ni strider mot Gud. De lät sig övertygas, kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Så att det här reagerar de uppenbarligen då med ursinne och vill döda dem. Man kan undra vad det kom sig, men det var väl kanske som vi, när vi kommenterade i vers 17, där det står att de uppfylldes av avund, zelos på grekiska, avund eller trosnit, missriktat trosnit kan det betyda också. Svartsjuk nitälskan skulle ha stått om det varit Gamla testamentets sammanhang. Så det fanns ju en kraft som var oerhört stark hos de här människorna i stora rådet. Och det här som apostlarna och framförallt Petrus hade sagt då, inte minst anklagelsen om nödvändigheten att behöva omvända sig, det retade ju uppenbarligen gallfeber på dem. Och man ville döda dem, det låter som en överreaktion, men är det hädelse emot Gud och så, då bjöd ju lagen att de skulle avrättas. Och det var väl den linjen som man ville föra dit här. Och det lyckas man ju med sedan i nästa kapitel när vi kommer till Stefanus. Men det ska vi vänta med tills vi kommer dit. Nu kunde de inte driva den här saken så långt med apostlarna. Och det berodde på att det fanns en laglärare som hette Gamaliel. Den här Gamaliel, han var farisé. Han var lärjunge till en mästare som hette Hillel, som var en tradition inom farisismen som var ganska folkkär, lite liberal får man säga, var mån om opinionen, till skillnad då mot den andra fariseiska traditionen där det fanns en mästare som hette Shammai. Och den här Shammai, han var ju mycket mera bokstavlig och utövade med makt och myndighet på ett helt annat sätt. Men den här Gamaliel, och det kan man ju förstå av hans resonemang, var alltså lite mjukare lite mjukare varianten. Det var han som var lärare för Saulus, alltså Paulus, innan han blev en kristen. Om du tittar i 22 kapitlet så står det faktiskt så, 22 kapitlet vers 3. När Paulus ska försvara sig så håller han ett tal, och i det talet så säger han i vers 3: jag är jude, född i Tarsus i Cilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i vår fäderne ärvda lag, och så vidare. Så det är därför som vi tror att Saulus, som var lärjunge till Gamaliel, var med vid det här tillfället när man höll förhör med apostlarna. Och han var alltså högt aktad utav folket, som det står i vers 34. Så att de var, dels så var de ju ängsliga för att folket skulle reagera, för folket var fortfarande på apostlarnas sida, så att säga. Det svänger ju sen när vi kommer i 7 kapitlet. Och dels så lyssnade man till Gamaliel, för han var aktad inte bara bland folket utan tydligen i stora rådet också. De här fariseerna, de trodde ju på de dödas uppståndelse till exempel. Så att de kunde ju, hade han varit av Shammais skola, den här Gamaliel, då hade han kunnat liksom bara avfärda det med att Jesus har uppstått från de döda. Men det låg inom möjligheterna, det låg liksom inom möjligheterna för den här typen av fariseer. Och titta i 15 kapitlet, där ser man något rätt så intressant. Det står nämligen i 15 kapitlet vers 5: några från fariseernas parti hade kommit till tro, och så vidare. Saulus var ju en av dem, men det var tydligen flera andra också. Så de var inte så rigoröst stenhårda, de här fariseerna, som Shammai-lärjungarna. Och det är det som gör också att man tror att de här 7 V-ropen som Jesus har i Matteus 23 över fariseerna främst är riktade till Shammai-lärjungarna, inte till fariseerna i allmänhet. För det fanns fariseer som var öppna för det som Jesus predikade och undervisade, som vi ser. Nu är det ju inte så att den här Gamaliel i vers 34 bryr sig om de kristna. Det tror jag inte för ett ögonblick. Det finns ingenting som talar för att han brydde sig om de kristna. Utan det var väl det mer att han med sin visdom hade varit med om att Tevdas, som han nämner här, och Judas från Galileen, de hade varit i samma läge som Jesus, och deras anhängare hade varit i samma läge som Jesus lärjungarna nu. Jesus var inte den första som uppträdde med messianska anspråk. Det hade de här Tevdas och Judas från Galileen också gjort. Men när de hade dött så hade de för det första inte något vittnesbörd om sig att de hade uppstått från de döda. Och för andra så skingrades ju deras lärjungar efter ett tag när det blev motstånd. Och då tänkte ju Gamaliel, och det är väl logiskt, att det blir väl likadant med de här. Så det är bättre att låta den här kristna rörelsen rinna ut i sanden. För om den inte är utav Gud så blir det ju ändå inte någonting med det. Och det har han ju rätt i. Sen att han inte såg att det var utav Gud är en annan sak. Men det kanske han upptäckte så småningom. Ja, så då lät de sig övertalas, och det blev alltså så. Och så säger vi då i vers 39-40, de lät sig övertygas, och så kallar man in apostlarna, så lät man piska dem. Och det där gisselstraffet, det hade ju Jesus förberett dem på. För om du ser i Matteus 10 när han sänder ut sina lärjungar, man ser vad han säger där. Matteus 10, vers 16. Du vet, det är den här versen: se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor ska de gissla er. Och så vidare. Jesus har ju talat om det här. Jag tror inte att de kunde ta det till sig. Men det är klart, när vi kommer in i apostlärningarna, då blir de här orden levande igen. Och det är kanske en del förklaring till att att det kan heta om dem att de var glada när de gick därifrån, för att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Plötsligt så hade ju det som Jesus talat om och med dem om och förberett dem på, det hade gått i uppfyllelse. Så de tog det nog som en heder. Det här gisselstraffet, det finns omnämnt i femte Mosebok 25. Vi ska se vad det står där om gisselstraffet. Gisselstraffet var för övrigt användes inte bara i det judiska sammanhanget, utan kanske ännu mer i det romerska sammanhanget. Och den judiska gisslingen som det här är frågan om, den är inte lika djävulsk, om jag får säga så, som den romerska gisslingen utav Jesus var, som ju mer eller mindre tog död på Jesus. Utan här fanns det en begränsning. Det står så här i femte Mosebok 25:2: om den skyldige förtjänar spöstraff skall domaren befalla honom att lägga sig ner och under sin övervakning låta honom få det antal slag som svarar mot hans brott. 40 slag får man ge honom, inte mer, för att din broder inte ska bli vanärad i dina ögon om man fortsätter att slå honom ännu mer. Det initierat det står att man skulle ge, det står inte att man skulle ge 40 slag eller 39 slag, utan det står att det ska vara antal slag som svarar mot hans brott. Så det var nog ganska sällsynt att det var så många slag. Det kanske handlade om 5-10 slag, vad vet jag. Uppenbarligen så var apostlarna vid gott mod när de gick därifrån. Så läs inte in det här som man ser på The Passion of the Christ, där romarna då på sitt hedniska sätt med benbitar längst ut på piskorna slår upp hans rygg så att det är som det står i salten, den plöjs upp som en plöjare plöjer upp en åker. Så behöver det inte ha gått till. Men det var naturligtvis illa nog som det var. I Apostlagärningarna 22 så står det om det där gisselstraffet också. Och där heter det i vers 19. Det är också Paulus som talar. Jag sa: Herre, de vet att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Så Paulus hade själv varit med om att ha piskat kristna. I 26 kapitlet, vers 11, det är också Paulus som talar. Och överallt i synagogerna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer. Och ni ser sen också att han får full makt. Just där står det ju inte någonting om att han piskade dem, vad jag kan se, men förföljelsen finns där. Vi ska slå upp i andra Korintierbrevet också, kapitel 11. Där är det inte längre, ja, det är visserligen Paulus som talar eller som skriver, men där är det inte han som delar ut piskslag, utan där är det han som får dem istället. Så kan svänga snabbt här i livet, hörni. Andra Kor 11, 24. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott och så vidare. Så han fick mångdubbelt igen. Och i detta så stärktes han ju ändå i sitt apostlaskap. Nu ska vi inte fördjupa oss i det, men så var det. Och som sagt, tillbaka då till apostlärningarna 5. Här då apostlarna, och det är ju första gången som vi läser någonting om att man har använt sig av våld emot dem. Och det var just med den här paragrafen, den här förordningen i femte Mosebok, som man tog till då och piskade dem. Plus förstås, som det står där i vers 40, man förbjöd dem att tala i Jesu namn. Men det hade man ju gjort redan tidigare. Och det hade ju inte fungerat då, och det fungerar ju inte fortsättningsvis heller, som ni vet. Utan här går gränsen. De måste helt enkelt få vittna om det de har sett och hört. Och de menar att om Gud har gjort det här, så har vi en skyldighet emot Gud som är större än skyldigheten emot er, även om ni är överhet. Jag tror att en bibelläsare som läser om det här med piskandet här, eller att de var glada, höjer lite på ögonbryn och tycker att det kan väl inte varit något vidare. Men det är ju det här vi måste förstå, att när en människa blir kristen i den här situationen, men principiellt egentligen fortfarande, då ger man ju sitt liv till Jesus. Det är ju det handlar om. Man ger ju upp bestämmande rätten över sitt eget liv och sin egen bekvämlighet. Det är ju det vi ger upp. Vi släpper herraväldet över våra egna liv. Och så går vi in under Jesu Kristi herravälde, och han bestämmer. Och det stannar inte vid det, därför att vi ger våra liv inte bara till honom, utan i förlängningen så åtar vi oss också att ge våra liv till varandra. Då tänker vi inte så bokstavligt, men i förlängningen så måste vi ju tänka det bokstavligt också. För vi kan ju inte bara säga att jag vill vara till för andra, jag vill leva för andra och jag vill andra så väl, utan det måste ju gå hand i hand med handling. Och de första kristna tänkte inte bara så, utan de praktiserade nog det, vad jag förstår. Och de hade satt en ära i, som vi har läst tidigare, att ingen av dem skulle lida nöd, utan hellre sålde man sina egendomar och gav det till dem som led nöd. Så att det skedde en jämn fördelning. Och Jesus hade sagt att den som vill vara störst ibland er, han ska vara den som tjänar mest. Så att efterföljelsen innebar ju att bli mer och mer utgivande. Och det högsta utgivandet, så att säga, var ju det som Jesus själv hade sagt: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Så det är så man ska förstå det här med att de piskas för namnets skull, eller sedan då att de lider martyrskap med stolthet och med glädje. Man ska förstå det som att det var det högsta offret. Det var det bästa de kunde göra. Så att jag tror inte, även om det är svårt för många idag att förstå den här tankegången, så tror jag det är viktigt att man talar om den tankegången. Därför att det är ju precis vad det handlar om. Okej, då är vi färdiga med femte kapitlet. Konstaterar bara ännu en gång att de är undervisade både i templet och i hemmen. Att man var, så att säga, på båda ställena. Och det här tror jag är så jätteviktigt. Och nu ska vi inte säga det på ett sånt sätt så att det är tjatigt, det här med det lilla sammanhanget. Men det är som så att rent sociologiskt så har du och jag en vänkrets, som vi säger, i ett antal cirklar. Om vi tar den vidaste cirkeln, så kanske vi har en vänkrets som handlar om 60, 70, 80 människor. Sociologiskt är det ganska så möjligt. Men sedan så har du i ett mindre sammanhang, och då kommer vi ner så småningom, så kommer vi ner till den här 12-mannagruppen. Men inte är det så att man kan dela allting med 12 människor. Och så kommer vi ner till 2 eller 3 som Jesus hade med Petrus, Jakob och Johannes. Så att det är, alla människor lever i olika nära relation till olika många människor. Och därför så är det en nödvändighet när man lever sitt kristna liv att inte bara låta det vara den stora samlingen, alltså den stora gemensamma gudstjänsten. Det måste ske på andra nivåer också. Och den sker på andra nivåer också. Det är bara frågan om hur. Så därför så tycker jag att en sån där mening är viktig att ha med sig. För det är någonting som vi behöver återupptäcka och återuppliva. Sen kommer vi då till kapitel 6. Och där läser vi då de 7 första verserna. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 till sig, alla lärjungarna, och sa: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Det vi har framför oss här nu, det är en konflikt uppenbarligen mellan grekisktalande judar och infödda judar, alltså hebreer. Och den konflikten har exegeterna försökt att förstå på olika sätt, eller man har tolkat det här på olika sätt. För man menar att det kan inte bara ha varit det här att de kände sig orättvist behandlade, utan det fanns djupare orsaker till det här. Och då är frågan om hur de, vad det var för sorts orsaker. Vi kan säga det också att Lukas då, som har skrivit det här, han är den enda i Nya testamentet som skiljer mellan grekisktalande och infödda. Han gör det här, och han gör det också i 11:e kapitlet. Vi ska se vad som står där, vers 19. 11:19. Till och med 26 har jag skrivit. Jag tror inte vi behöver fördjupa oss i det kanske. Det skulle vara den där versen då, det är 2, att de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Kyrene och Antiochia. Då började de tala också till grekerna. Så där har de, och alla de här blir ju kristna, både judarna och grekerna. Men annars så skiljer man inte på det. Men Lukas skiljer på det här. Så tydligen har de här två grupperna, etniska grupperna, kan man säga så, de har tydligen, det har funnits en spänning redan i den första kristna församlingen. Och det som är lite intressant här, det är att de 7 som väljs ut här, Stefanus, Filippus och så vidare, de 7 är alla grekisktalande. Det är ingen av de infödda som finns med i den 7-mannaskaran. Alltså de som ansågs förfördelade, de fick 7 personer som fick sköta om det här. Samtidigt så är det intressant att det är 7 stycken, om det nu är diaspora-judar, åtminstone grekisktalande judar. Förmodligen är det så att de har levt, vet ni, i Rom och i Korint och Antiochia och överallt, men flyttat hem till Jerusalem. Det är alltså judar som har varit i förskingringen, men som har återvänt och som har bildat ett antal synagogor. Vi kommer in på det lite längre ner. De kallas för det frigivnas synagogor. Det blir nästa avsnitt där, så vi väntar med det så länge. Men de har kommit tillbaka och de har blivit kristna tydligen. Också från de frigivna synagogor här. Det finns ju spänningar i det här sammanhanget, det är ju uppenbart. Och de som diasporajudarna hade förmodligen, ska vi också komma tillbaka till, ett annat förhållande till templet, tempelgudstjänsten och till lagen än vad de infödda hade. Så här finns mera när man börjar gräva i det här. En sak som jag gärna vill ha med innan vi går vidare på och försöker förstå det här, det är att det står i kapitel 6, vers 1, antalet lärjungar ökade. Det här är första gången som det ordet finns. När vi har pratat om de som har kommit till tro i apostlärningarna 2 och 3 och 4 och 5 och så har jag nog, tror jag, använt ordet kristna. De har blivit kristna. Jag tror inte att jag har varit konsekvent och utelämnat det och sagt, som jag kanske borde ha sagt, att de kom till tro på Jesus. Så borde jag ha sagt konsekvent. Här är första gången som det används en beteckning, och den första beteckningen som används är inte kristna, för det är först i 13 kapitlet. När vi har haft de här bibelförklaringarna tidigare så har jag pratat om hur jag själv upplever en spänning idag mellan begreppet att vara kristen och att vara en lärjunge. Det borde ju inte vara så. Och om det är så att man ska förorda det ena framför andra, så kanske man skulle förorda det här då, lärjunge. För lärjungar var vad de kallades. Och lärjungar står det i den sjätte vers, i det sjätte kapitlet, vers 1. Men du ser det samma ord kommer i vers 7. Guds ord hade framgång och antalet lärjungar ökade kraftigt. Titta också i 9 kapitlet, vers 1. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Och lika så länge ner i vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Eller om du går till vers 25. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. Eller i 11 kapitlet, vers 25 har jag skrivit här. Men det måste vara i slutet på vers 26 som jag menar. Det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Och vers 29, också i 11 kapitlet. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna. Dessutom är det ju så att det här begreppet kristna, det var ju ett skällsord. För man sa kristna, man knöt dem till Kristus. Nu blev ju inte det ett skällsord i förlängningen, utan vi kallar oss kristna. Men det kan ändå vara värt, tycker jag, att notera de här ställena. Därför som jag vill att vi skulle läsa de verserna också. Att lärjungar kommer först. Och så tänker vi inte idag. Utan vi tänker nästan tvärtom. Jag vet inte om jag är orättvis nu, men många, jag inbillar mig att många tänker sig att det gäller att bli en kristen. Men utav alla de som är kristna så är inte alla lärjungar, utan det är bara vissa som är lärjungar, det vill säga som tar det här på allvar. Och då har det ju blivit helt bakvänt. Vi har det också i dopritualet när vi döper ett barn. Det vill säga, för att uttrycka sig lite gammaldags, när vi kristnar ett barn så säger man: Jesus Kristus kallar dig nu att vara hans lärjunge. Så det är som att det ligger liksom i nästa steg, va? Så det är möjligt att det finns en så att säga historisk traditionell förklaring till att det har blivit som det blivit. Men det spelar mindre roll, därför att det som är viktigt för oss, det är väl att se att om jag ger mitt liv till Jesus och bekänner Jesus som Herren, då måste ju det naturligtvis betyda både att trons lydnad upprättas och att mitt lärjungaskap upprättas. Jag kan inte förstå att ett kristenliv skulle kunna fungera på något annat sätt. Det är svårt att adressera, om jag får uttrycka det som så, ni förstår, eftersom vi lever den tid vi gör, så förstår ni vad jag menar. Det är svårt att adressera vanliga kristna med lärjungaskapet, för att då känner de att det är lagiskt och man räcker inte till och det är fördömelse och det är alla möjliga varianter. Det går nästan inte att tala till vanliga kristna, när vi själva verket skulle, borde förvänta oss att varje människa som vill vara en kristen utövar ett aktivt lärjungaskap. Det ligger så att säga i sakens natur. Och att det var så, om vi går tillbaka här nu till Apostlagärningarna 6, att det var så vid den här tiden, det är ju inget tvekan om. Och att det är så på missionsfälten är ju inte heller något tvekan om, dagens missionsfält. Här blir ju människor kristnade i tiotusentals. Man kanske räknar med att 100 000 blir kristna varje dag. Och när jag då säger kristna, så menar jag blir lärjungar alltså till Jesus. Kyrkan har ju aldrig växt som den växer nu. Och det är ju vuxna människor vi talar om. Det är inte 100 000 barn som blir döpta, utan det är 100 000 vuxna människor runt om i världen som omvänder sig och går in under Jesu Kristi herravälde och låter ett lärjungaskap upprättas varje dag. Så det som kanske kan vara hos oss, det är väl i sådana fall det som är lite underligt och som också behöver då på sikt rättas till på något sätt. Nåja, vi går tillbaka då till det här, till den här konflikten med de här två grupperna. Så huvudfrågan som exegeterna haft är den: fanns det två grupper troende redan ifrån början? Vi har ju läst tidigare att de var endräktigt ropade de till Gud, och så vill vi gärna förstå det. Men den här konflikten visar ju någonting annat. Och då finns det lite olika, jag ska säga, lite olika teorier om hur det här kunde ha varit. Och en teori eller en tolkning, det är att det är den här, att den där sociala hjälpen, den här inbördeshjälpen, att ingen skulle lida nöd utan att det skulle delas ut så att ingen led nöd. Det finns de som menar att det var inte i den kristna församlingen, utan det var i Jerusalem och det judiska samhället överhuvudtaget som man gjorde så. Men när det inte fungerade, som det ju inte gör här då i 6 kapitlet, då grep apostlarna in och upprättade en ordning som började fungera. Det vill säga att det som de sociala myndigheterna inte klarade av, det gjorde de kristna genom att tillsätta 7 stycken som skulle få det här att fungera. Det är en tolkning. Den tolkningen hör väl inte till kanske den, det är svårt så att säga att driva den tolkningen, av det skälet att det står här att det är lärjungar det handlar om i den första versen. Alltså inte judar i allmänhet. Det står ju så tydligt att det är lärjungar. Och en annan tolkning, det är den som jag antydde, nämligen den att diasporajudarna, alltså de grekisktalande som hade flyttat in, de var inte lika hemma i tempel och tempelgudstjänst och lagen, utan hade rent allmänt en mycket liberalare hållning till det här än vad de infödda hade. Och att där fanns en konflikt, att konflikten alltså handlade om hur man utövade sin fromhet, hur man förhöll sig till templet och till lagen. När vi kommer till Stefanus sen, så ser vi att det är det som är den brännande punkten. Så det är också ett sätt att förstå det hela. Och då menar han som har lanserat den här tolkningen, han menar att skiljaktigheterna mellan de inflyttade och de infödda, att den är så stor, så att det Lukas gör med den här berättelsen, det är att han försöker överskyla den här skiljaktigheten. När vi läser det här så tycker vi att oj, då här var de lite osams. Men enligt den här andra tolkningen så skulle skiljaktigheterna vara ännu större. Och att Lukas tar upp det här för att släta över det hela. Och den tolkningen har varit den vanligaste bland exegeterna. Men behöver inte vara den riktiga, så att säga. Och det börjar svänga lite grann nu igen. Men jag visar de här olika tolkningarna för att det kan vara stimulerande att fundera på vad det här egentligen, vad som ligger bakom den här berättelsen. Det finns en exeget som heter Martin Hengel. Han försöker förklara den här schismen på följande sätt. Han menar att de där 7 hellenisterna, de här 7 grekisktalande som utväljs till att bli de som ska sköta tjänsten vid borden, han menar att de var särskilt utrustade med andlig kraft och andliga gåvor. Det står ju i vers 3 att de ska utse 7 män som är uppfyllda av ande och vishet. Och det där står igen sen i vers 5 att när de hade valt de där 7 så var de uppfyllda av tro och den helige ande. Och då menar han att just den starka andligheten som de här representerade i kombination med att de var lite mer liberala till templet och tempelgudstjänsten och lagen och det här, den kombinationen retade de infödda judarna. Alltså att andekraften var provocerande, helt enkelt. Så kan man ju förstå det här som händer i förhållande till Stora rådet. Men så skulle det kunna ha varit också i den här konflikten. Och då undrar ni väl förstås vad jag stannar för då efter att ha redogjort för de här 3 tolkningarna. Och jag tror inte att jag stannar för något då. Det skulle möjligtvis vara det sista. Men det som jag skulle stanna vid, det är någonting som jag tror är fakta i det här. Det första faktumet är ju att församlingen har vuxit kraftigt i antal. Alltså församlingen har vuxit ifrån ett hundratal eller några hundra till några tusen. Den expansionen av antalet lärjungar har ägt rum på väldigt kort tid. Så mycket är det klart. Då menar jag ju underförstått. Det är väl inte så konstigt om inte alla är sams med alla. Det är ju inte något märkvärdigt alls. Det andra som är ett faktum, det är att de inte har hunnit med att organisera den inbördes hjälpen på ett sånt sätt så att det fungerar. Det fungerar ju uppenbarligen inte. De har inte hunnit med det här administrationen och hur man ska organisera det här. Vilket ju inte heller är så konstigt med tanke på att det har vuxit så kraftigt. Det är också ett faktum. Och ett tredje faktum, det är nog att det finns kulturella skillnader mellan de här 2 grupperna. Med allt vad det innebär. Det räcker ju om vi går till oss själva. Om vi tar vårt förhållande till invandrande asiater här i Värnamo till exempel. Det är klart att det är skiljaktigheter. Här var de visserligen judar allihopa och numera också lärjungar. Men de hade ju ändå helt olika kulturella bakgrunder. De talade olika språk till exempel. Och de hade levt med Toran på olika sätt. De hade levt med templet på olika sätt. Diasporajudarna, de här grekistanerna, de var kanske inte ens varit aktiva i tempelgudstjänsten. Så de kulturella skillnaderna är också en bidragande orsak. Och sen så finns det en sak till som jag tänker på. Men det är ju kanske inte någon förklaring till konflikten. Men det är intressant att det är 7 stycken grekisktalande här. Därför att i kapitel 8, när vi behöver inte slå upp det, men när vi kommer till kapitel 8, då börjar den andra fasen, kan man säga, i apostlärningarna. Den första fasen är ju missionerandet av Jerusalem, Judeen. Sen skulle de gå vidare till Samarien och Galileen och hela världen. Och när man kommer till kapitel 8, då börjar den andra fasen. när evangeliet går, lämnar Jerusalem och går ut till Samarien och till de andra delarna av världen. Och de som gör det här är Stefanus, Filippus. Det är de här grekisktalande. De var alltså de som var bäst skickade för att föra ut evangeliet till andra kulturer, de som själva var ifrån andra kulturer. Och det kanske är lite långsökt då, va, och en egen tolkning på så sätt, men om vi tror på att den helige ande är med i saker och ting som sker, så är ju det här naturligtvis fantastiskt, att det är 7 stycken grekisktalande blivande missionärer som får det här uppdraget. Och som sagt, det kommer vi tillbaka till när vi kommer till 8:e kapitlet. Sen finns det ju en tolkning till. Och den tolkningen, min tolkning var väl kanske inte någon tolkning, det var mer en sorts sätt att sammanfatta. Men jag har nämnt tidigare en annan tolkning som jag vill påminna om. Och det är den att Michael Green säger att de fem första kapitlen, där får man se hur den helige ande verkar i församlingen och hur evangeliet utbreder sig så att tusentals blir lärjungar. Men det som sker i mitten av det 3:e kapitlet, det är det första motangreppet, nämligen när de ställs inför stora rådet och du får en förföljelse. Och den förföljelsen blir ju fysisk förföljelse. Det är ju så att säga ett sataniskt motangrepp där man försöker slå sönder den kristna församling som nu håller på att växa fram. Den andra motangreppet, det var ju det här med Ananias och Safira. Det vill säga när det blir en inre upplösning, ett moraliskt förfall, en korruption ibland de kristna. När Ananias och Safira försöker lura både den helige ande och apostlarna och sina medsyskon. Det var det andra motangreppet. Och det tredje motangreppet, menar Michael Green, är det här som står här i vers 2. Nämligen att apostlarna försummar Guds ord och bönen. För han menar att om de hade försummat Guds ord och bönen och blivit helt upptagna med den sociala administrationen, då hade den kristna församlingen fått en helt annan utveckling. Då hade inte utvecklats någon kristen lära. Då hade det inte funnits en fördjupad förståelse utav det som Jesus har gjort i förhållande till de gamla skrifterna. Då hade det inte funnits en undervisning om vad som är ett riktigt evangelium och vad som inte är det, för de har ju varit fullt upptagna med att tjäna med sociala administrationen. Det var det tredje motangreppet. Den här berättelsen är det tredje motangreppet och det farligaste motangreppet. Men apostlarna genomskådar det och de förstår att vi kan inte försumma Guds ord och bönen. Och så lägger man grunden då för den här sociala organisationen och sedan så ägnar man sig åt Guds ord och åt bönen istället. Jag kanske ska säga en sak till innan vi lämnar det här. Och det är det att de här verserna med de här 7 församlingstjänarna brukar man kalla för, de här 7 personerna brukar man kalla för de första diakonerna. Och rent exegetiskt så är det knappast troligt. Ordet diakon finns inte här. Utan tvärtom så är det ju så att Stefanus och Filippus som vi sen kommer till, de är missionärer. Och jag sa också det, att det är blivande missionärer det här. Men samtidigt så står det ju att de tjänade vid borden, och där används ordet diakonein. Men ordet diakonein där, att tjäna vid borden, det är inte samma sak som titeln diakon som du sedan hittar längre in i Nya Testamentets brev. För där har det en annan betydelse. Utan diakonein betyder inte bara att tjäna vid borden, utan det betyder att vara hjälpare i största allmänhet. Det kunde ha varit alla möjliga och omöjliga saker. De var medarbetare helt enkelt i ordets vidaste mening. Men det som händer så småningom när vi kommer in i Paulusbreven, det är att vi upptäcker att det finns de som kallas för diakoner. Och då brukar man säga att här börjar då så att säga diakonämbetet. Men det håller inte riktigt om man ser exegetiskt. Fast när det är sagt så skulle jag skulle nog ändå vilja säga det som att det finns någon sorts embryo i det här. Det är ju tveklöst så att de är ju medarbetare, de tjänar vid borden. Jag inbillar mig att de tjänade med att dela ut också så att ingen led nöd av annat materiellt goda. Det var inte bara att de lagade mat, utan det var annat också, va? Och det är ju begynnelsen på diakoniämbetet. Sen är det då nästa avsnitt här, vers 8 till och med 15. Och det hinner vi ju inte gå igenom, eller det gör vi faktiskt inte. Men det jag skulle kunna göra om det här, det är att jag skulle kunna göra inledningen utan att vi går in på själva texten. För det finns en annan intressant sak här. Och det är det att i vers 8 där, som börjar med Stefanus var fylld av nåd och kraft och så vidare. Från vers 8 till och med vers 15, alltså kapitlet ut, så har man ju påbörjat en berättelse om Stefanus martyrdöd. Ni ser i vers 11 där att då börjar man anklaga honom för att han talar hädiska ord, och man hetsar upp folket i vers 12 och så vidare. Och i vers 15, alla som satt i rådet såg på honom, fäste ögonen på honom, såg att hans ansikte var som en ängels. Det är ju början på martyranden, om jag säger så. Det slutet där på vers 15 är väldigt abrupt. Det finns ingen naturlig fortsättning i 7:1. Utan fortsättningen på vers 15, den hittar du i kapitel 7, vers 54-55. Där i vers 54-55 så är det liksom fortsättningen på att de har sett hans ansikte som en ängels. Och sen står det då i vers 55 att han är fylld med den heliga ande, han ser upp mot himlen och så vidare, och han ser Jesus på högra sidan, och så blir han stenad och så slutar det. Så att verserna 54 och kapitlet ut till och med vers 60 eller 8:1 där är fortsättningen på det som började i det första avdelningen. Jaha, vad betyder det här då? Jo, det betyder att om det är så är det troligen så att det här Stefanustalet, som i sig är mycket speciellt och som vi ska återkomma till, är inskjutet mitt i martyrberättelsen om Stefanus. Alltså att det är två olika berättelser som är sammanfogade. Det är meningslöst att gå igenom det där i detalj, och det är därför som jag bara säger det så här rakt ut, va. Men troligen är det så att det fanns alltså en berättelse om Stefanus martyrskap. Och så fanns det också en berättelse om hur Stefan undervisade. Den undervisning som han brukade ge till sina lärjungar. Och det här har man då sammanfogat. Och det har han sammanfogat på det sättet att man har tagit hans tal och lagt det mitt emellan, så att det ser ut som ett försvarstal innan han blir stenad. Men när vi börjar titta på det talet så kommer vi se att det avviker så mycket från alla de andra talen i apostlagärningarna, så man kan inte säga att det är en missionspredikan. Man kan inte heller säga att det är ett försvarstal, för han försvarar sig ju inte. Utan det är ett stycke översiktsundervisning av frälsningshistorien, som förmodligen som sagt har levt sitt eget liv från början, men som Lukas tyckte här är det lämpligt att sätta in det. Och därför så ska vi göra som så när vi kommer tillbaka nästa gång, att vi ska läsa martyrberättelsen först, alltså 6, 8, 15, hoppa över talet och så läsa slutet på martyrberättelsen, slutet på kapitel 7 först. Och när vi har gjort det så ska vi läsa eller studera talet för sig, så att säga.
Du har lyssnat till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Det här har varit del 20. Närmast härefter kommer sändningar från Radio MF och deras söndagsgudstjänst. Det här har varit ett program i Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker för programmet har varit jag, David Lund. Och sist vill jag tillönska dig en skön och en välsignad vecka.